Ja, då sitter vi alltså på ett tåg mellan London och Paris. Otroligt att man kan åka tåg under havet.
Ja, det är otroligt. Och sen så är det faktiskt otroligt att man kan se två stycken Champions League-matcher samma vecka, tisdag och onsdag. Och man kan åka tåg emellan.
Europa runt. Vad de gör bra grejer.
Ja, helt otroligt.
Vad man kan åstadkomma med ett Interrail-kort.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Och det är någonting jag verkligen vill rekommendera. Så är det ju liksom att ta med London som en destination när man ska se Champions League två dagar. Man skulle ju också, det pratade vi om här tidigare, Gusten, man skulle ju kunna se en Premier League-match. Och sen så tar man sig ut i Europa då via London med tåget.
Framförallt så har ju London öppnats upp som en ruskigt bra tågdestination till sommarens EM. Där spelas det ju en hel del matcher, semifinaler, final och så vidare. Så att de som tror att ja, men London och England måste man flyga till. Nej,
och vi går verkligen i god för hur jävla bra detta är, eller hur Gustav?
Det enda kruxet i den här kråksången, va, det är ju att våra medresenärer här på tåget inte verkar... De jublar inte över att vi har dragit igång två mickar här och har börjat prata. Så, att...
så känslan är att de gillar min röst sämre än vad de gillar din röst.
Ja, så kan det nog vara. Men... vi har ju faktiskt en till Champions League-match ikväll i Lyon. När Lyon tar emot Juventus. Får se om Juventus är helt sänkt av coronaviruset.
Ja, när vi sitter här nu så är det faktiskt lite hot om att matchen eventuellt då skulle spelas inför tomma läktare. Jag tror inte att det kommer bli så. Men de franska myndigheterna är där och petar i den här matchen i alla fall.
Så jag tänker att vi kanske bara ska ta oss till Lyon. Så kan vi tyssna här nu på tåget och göra våra medresenärer lite glada. Och så hörs
vi bara lägga lite tågljud så här, så rullar nu några sekunder, så folk får känslan av hur det är.
Jag tror att de har hört det.
Ja, då hörde du bakgrunden.
Jo, men
jag tänker så att vi tystnar. Ja. Men tågljudet bara fortsätter.
Tågljudet bara fejdar in i introt.
Ja.
Och så hörs vi efter introt och då har vi kikat på ytterligare lite fotboll. Kanske har också Malmö FF slagit ut Wolfsburg ur Europa League.
Exakt.
Så att vi hörs snart. Vi säger ett stort tack till Europa runt som har skickat ut oss med tåg här i Europa. Och vi slår återigen ett ordentligt slag för att man via Europa runt kan skapa sin egen kanonfotbollssemester via tåget i Europa.
Och tänk på det inför EM i sommar som spelas på så många olika platser. Tänk tåg, eller hur Gustav?
Ja.
Nu måste jag vara tyst.
Yes, sorry.
Skosomoa.
Ja, men hörni, hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Toto Balotto. Det är fredag den 28 februari och vi är tillbaka i Toto-studion efter denna fantastiska lilla tågrutt som vi gjort tillsammans med europarunt.se. Och vilken resa det blev.
Ja, vilken jävla resa. Jag tänker att det är många som lyssnar nu eftersom vi inledde då från tåget med bakgrundsljudet då från allting som händer på ett tåg. Jävla mysigt. Nästan som man skulle vilja be Kim låta det ligga genom hela avsnittet som en liten loop i bakgrunden. Men det ska vi inte göra. Ni ska få toppljud här. Precis hemkomna. Vi åkte alltså tåg genom halva Europa och vi hade jäkligt mysigt.
Nej, det är alltså, tåg är underskattat.
Ja, alltså jag vet att vi har pratat om det, alla känner till det, men det är fan viktigt att säga det eftersom alla som lyssnar på det här älskar fotboll och vi får så mycket frågor om att så här, vart ska man ta sig ut i Europa, vilka ställen ska man åka till. Nummer ett, alltså London är en dunderstad, alltså Stamford Bridge är en dunderarena. Vi ska prata mer om det sen i avsnittet, men alltså, ja, det behöver man inte ens säga. Men från London att ta sig vidare ut på kontinenten, det är inga som helst problem. Nej. Och det är så jävla enkelt att bara tågstation, vidare och sen så väljer man sin destination. Liksom. Ja, det är grymt. Grymt inför EM också som vi sa precis.
Och sen går det ju inte att komma ifrån hur mycket najsare det är att anlända till en stad mitt i hjärtat, mitt i kärnan och kliva ut från tågstationen istället för att komma till flygplatsen 30, 40, 50 minuter utanför stan och sen så är det någon taxiresa eller det är någon flygbuss
jävla
eller vad
express,
det nu är.
Liksom. Hit och dit.
Ja, det är otroligt härligt. Så att, hörni, jag tycker att alla som har fått upp ångan här och blivit lite nyfikna eller sugna på att sätta ihop sin egen lilla fotbollsresa med tåg, gå in på europarunt.se/totobalutto. Där finns all information ni kan tänkas att behöva, men där finns det också ett quiz som man kan tävla i, och då har man chansen att vinna 2 stycken Interrail-kort till sommarens EM.
Roligt quiz. Och den här landningssidan med Toto Balotto på slutet, den är helt bra, för där har de lagt upp kartor med tips på liksom hur man kan åka till vilka städer. Så kan man liksom utgå ifrån den när man planerar sin fotbollsresa. Det tycker jag var jäkligt bra gjort av Europa Runt-gubbarna.
Ja. Ja, jag tycker återigen att vi lyfter på hatten för europarunt.se.
Och från det så tar vi oss in då i avsnittet. För det har ju spelats en massa fotboll. Vi har varit massa fotboll. Det finns en del reflektioner från det såklart. Och så hade vi Malmös uttåg igår som vi kort ska ta ner. Mm. Då har vi väntat in malmöiterna återigen. Och sen så blir det inget. Det är roligare att sitta här och liksom prata om en framgång för Malmö, för dig och mig. För sist var det någon som skrev liksom att vi var alldeles för skeptiska och så här, men förluster är förluster. Fan, halva Malmö stadion hade gått innan tilläggstiden igår. Mm. Eller hur?
Ja.
Ja. Så att vi är mer i debaclet här liksom.
Här kommer ett svep. Under tisdagen så klev Lionel Messi ut på San Paolo för första gången, men föga förvånande så var Diego Maradona fortfarande den stora argentinska kungen i Neapel när slutsignalen ljöd. Mertens klev upp jämte Mark Hamsik som klubbens mest målskytt genom tiderna med sitt ledningsmål, men Griezmann lyckades kvittera och sätta katalanerna i ett gynnsamt läge inför returen på Camp Nou. Samtidigt i London och på Stamford Bridge fick undertecknat Kimpa Wirsén och Wilbur José bevittna Bayern München leva ut själva essensen av klasskillnad i matchen mot Chelsea. Tyskarna var dominanta och spelförande i den första halvleken och fullständigt överlägsna i den andra. Vilket fotbollslag! Och vilken arena! Men sick vilken deppig inramning hemmapubliken bjöd på då. Onsdagen bjöd de sista 2/8 och sportsligt riktades de flesta blickarna mot Madrid och ett krisande Real och deras möte med Manchester City. Pep Guardiola drog ner byxorna på en hel fotbollsvärld och inte minst Martin Åslund som smått chockad satt i Viasat studio och gapade över det faktum att Pep släppt på alla principer, gett ifrån sig bollen och pragmatiskt förhållit sig till uppgiften. Det höll på att sluta i förlust dock, men med 2 sena mål lämnade engelsmännen med segern 2-1. Var håller egentligen Zidanes säsong på att ta vägen? I Lyon så hade hemmalejonen inga som helst bekymmer att hålla Sarris långsamma Juventus stången. Jag vet inte om bortalaget sprang runt med den stora coronanojan eller vad problemet var, men Lyon vann klart rättvist och öppnade upp detta dubbelmöte på vid gavel inför returen i Turin. Och sick! Vilken härlig inramning hemmapubliken bjöd på då. Va? Det gjorde också Malmö supportrar till returen mot Wolfsburg under gårdagskvällen, men tyvärr för MFFs del inte till någon nytta. Visst kan vi sitta här och oja oss över VAR hela morgonen, men jag tycker sett till hela matchen så var det ingenting att snacka om. De himmelsblå lyckades inte ens uppbringa ett enda skott på mål, medan tyskarna snarare gick på halvfart i andra halvlek och gick ifrån till otvivelaktiga 0-3. Tunga exits även för Portugal, Trion, Porto, Benfica och Sporting. Champions League-semifinalisten Ajax gick på pumpen mot Getafe och Celtic sumpade 1/8 hemma mot FCK efter storspel av Kalle Johan Jonsson. Men tyngst fall stod ändå Arsenal för, som i en period av optimism, framåtanda och styva segel gick under hemma mot Olympiakos. Det gör ont. Det gör verkligen ont, sa Arteta efteråt. Mm, det gör ju det. Livet.
Ja, så länge man får behålla livet. Vi får väl se här när vi har kuskat runt halva Europa med coronasmittan. Eller rädslan över coronasmittan ska
våra
sägas.
Våra tjejer i Norge.
Ja, alltså.
De har börjat snacka ihop
fett
sig
jävla gulasch till nojan. Alltså helt ärligt. Vi har varit i London och Lyon. Det är väl, och sen så varit på lite flygplats och lite fotbollsarenor med folk från hela världen som var och kollade visserligen. Men alltså folk måste sluta noja över det här. Det är sån otrolig rädsla i varenda jävla rubrik. Sluta! Får ni skiten, ja men lev ut den. Eller dö. Men sluta fan noja. Ska vi gå noja över allting hela tiden? Ja, men det är så jämnt. Och det är den här jävla masspsykosen jag säger. Nu har den drabbat hela världen. Skit i det där. Får ni det, ja men då är det så.
Då är det så.
Fan vilken jävla sjukdom som helst. Får man det, ja då är det så. Mm. Ut i Europa, res. Åk till Lombardiet. Andas frisk jävla alpluft. Skärper! Mm. Ja, men satt någon dam förbi mig, eller bredvid mig på tåget med en sån här jävla mask. Du vet, den var så tunn. Så att jag såg ju hennes näsborrar och hennes tunga och hon läspande pratade i sin telefon. Så här, vad tror du att det där ska göra med dig? Ta bort den här fula masken.
Jag försöker tänka mig här hur du står i vit läkare och inhyrd på någon mottagning och bara liksom slashar alla som kommer med hosta och feber och bara skit i, har du också fått det så har du fått det.
Det är också roligt
att leva ut det i sådana fall.
Så vi har varit på liksom platser där det har rört sig mycket folk. Det är också roligt då att jag åkte runt halva Europa med en hosta som verkligen är en coronahosta. Liksom. Den har gjort många rädda.
Två pers har jag dock sprungit in i på tågstationerna runt om i Europa som vi har varit här nu. Som har gått och sippat på en coronaöl.
Ja, och den ena hade alltså ansiktsmask på sig, Gucci-kepa och sugrör i coronan så han kunde suga i sig den.
Ja, och sen så var det liksom så här, den andra, det var en asiatisk kvinna. Ja. Alltså, klockan var 9 på morgonen.
Ja, inte på
det,
halv tågstationen nio. I London. Ja. Det där vi skulle åka.
Och hon tar en corona då och liksom nästan så här, sitter och driver med folk. Ja. Om, det var bara så jävla coolt gjort.
Det var roligt.
Jag gillade det. Jag skulle bara säga det nu när jag tänker på det. Det måste ju funnits de, vad säger man? Investerare, aktiespelare där ute som tidigt snappade upp och köpte in sig på företag som gör såna här masker. Ja. Måste ju gått satans bra senaste tiden, eller?
Ja, det är möjligt. Ah, ja. Annars är ju börsen på väg åt helvete.
Ja, jag har sett det.
Polare som hade torskat 70 laxar på morgonen.
Aj då. Ja.
Trist.
Hörrni, ska vi ta den här resan och de här Europadagarna lite i kronologisk ordning kanske, vad gäller upplevelser? Jag var inne på det på svepet vad gäller Stamford Bridge och tisdagskvällen. Ruski arena, måste jag säga. Det var första gången vi var på Stamford Bridge, alla tre. Det var ju lite så här Råsunda vibb. En tight, tät arena
för
knappa 40 000. Inga liksom öppna hörn, utan det var verkligen så här.
Man såg bra från alla platser.
Ja, så. Ja, jag kände, och så låg den bland hus. Det var liksom så här, det var i stadsmiljö. Det var inte som Lyons arena eller som Allianz arena för Bayern München. Det ligger liksom utanför stadskärnan längs en motorväg. Utan här var det verkligen något annat. Så att där var vi nöjda. Ja, och vi var väldigt nöjda på pubben innan.
Ja, och det måste man ändå säga. Alltså när man ska summera en fotbollsresa så måste man ju ta med precis allting. Mm. Och om då vissa saker är viktigare än andra, som till exempel stämningen på arenan håller jag väldigt högt liksom, när summeringen ska göras. Men det finns ju mycket annat också som är viktigt. Till exempel pregamen. Alltså vi har ju pratat om The Old Peacock i Leeds. Alltså engelsmännen är ju 5+ på att ladda upp inför en match. Mm. Och det var skitkul, vi hade roligt tillsammans med Chelsea-supportrarna. Vi var tydliga med att vi liksom var neutrala, men de bjöd in oss och var vänliga och vi sjöng ihop och sådär. Men sen hände ju någonting när man väl kommer in på arenan. Alltså när vi var i Leeds, hur många var vi? Var 14 pers kanske? Så lät ju vi mer när vi körde ponneramsan än vad resten av arenan gjorde. Jag överdriver lite såklart. Men just det här med att man jobbar någon jävla ljudtopp, typ come on Chelsea, come on Chelsea, den där klassiska, kommer någon gång ibland. Sen är det tyst liksom. Mm.
Det finns ju heller inte den här tydliga, alltså.
Vi sparkar in öppna dörrar, alla känner till där. Men eftersom vi precis kommer från där så blev det så tydligt också eftersom vi var i Lyon sen efter. Mm. Där det då råder en annan supporterkultur.
Ja, och jag skulle säga det finns ju på många engelska arenor inte heller den här tydliga sektionen som hela tiden driver stämningen och ramserna framåt. Nej. Utan det är lite utspritt och man säger, ibland kommer det från långsidan, ibland kommer det från kortsidan, men liksom den mesta av tiden så är det ingenting från något håll.
Och det kan man ju då gå tillbaka till Hillsborough och allting som hände där och bort med ståplats. Och jag menar, kulturen har ju såklart påverkats av det också i England. Men det den har blivit 2020 i alla fall, det är väldigt så här, alla som pratar om MDMF mot den moderna fotbollen. Alltså det är väldigt så här moderna fotbollens känsla man får när man kommer in på Stamford Bridge. Mm. Sen vet jag att det finns arenor i England som har betydligt bättre tryck rakt igenom. Alltså så är det ju.
Fast återigen, jag tycker din formulering där, den är orättvis mot Stamford Bridge som arena. det var ju mycket mer den moderna fotbollen när man klev in på Lyons skrytbygge som är en så här
ljusshow
och... supermodern arena med ljusshower och alltså...
Jo, men jag tror att du fattar vad jag menar. När man är mot den moderna fotbollen, en stora rädslan tror jag bland många, det är ju liksom att supporterkulturen dör. Det är ju liksom så här, och att det inte sjungs på arenorna, att pyrot försvinner och att alla sitter ner och klappar bandyklappar i händerna. Liksom. Mm. Det är väl det som är essensen av mot den moderna fotbollen. Sen så att det är en skrytig arena eller sånt där, det spelar ju egentligen ingen roll för supporterkulturen.
Fast jag tycker ändå att så här, i begreppet mot den moderna fotbollen så finns det ju ändå någonting i att arenor är från 2017 eller en arena som i Stamford Bridge fall liksom är jättegammal och anrik.
Jag tycker att det är en väldigt, väldigt obetydande del av mot den moderna fotbollen.
Men vadå, den moderna fotbollen, om vi tar då som liksom ett...
Den moderna fotbollen, uttrycket och allt det, är inte skapat för att det byggs nya arenor.
Nej, jag vet, men det spiller ju över på den moderna fotbollen som en tydlig helhet när man då flyttar från gamla anrika arenor som man har spelat på i 50, 60, kanske 80 år in på ett liksom nytt skrytbygge som är också lika mycket nöjesfält som konsertarena och så vidare. Alltså här i Stockholm så finns det ju tre jättetydliga exempel. Mm. Att jämföra AIK på Råsunda med AIK på Friends eller Djurgården och Bajen på Söderstadion och Stadion på Tele2. Det är klart att det är en, för mig i alla fall, en tydlig air av att helvete var påtaglig den moderna fotbollen har blivit. Eller?
Nej, jag tycker att det är en jävligt obetydande del alltså, i slutändan. Alltså, i hela begreppet mot den moderna fotbollen. Alltså, kolla på den jävla ljudkulissen som Lyon-supporterna skapar. Alltså, det spelar ingen roll på vilken arena man spelar. Alltså, supporterkulturen är fortfarande där. Det är andra saker som dödar supporterkulturen. Och det man upplevde på Stamford Bridge var ju mycket, mycket mer den moderna fotbollen med liksom, publik som sitter ner och klappar i händerna.
Så kanske det var. Väl ute på planen så var det i alla fall en otrolig klasskillnad.
Helvete vilken klasskillnad.
Ja, och jag måste säga det. Alltså, vi har ju pratat om det många gånger i den här podden att det är en skillnad på att se ett lag eller en spelare live kontra se dem genom en tv-ruta. Och fan vet om inte den spelaren som är absolut störst skillnad på att uppleva live kontra genom en tv-ruta är Thiago.
Ja.
Alltså vilken dirigent det är alltså. Han får det att se så fruktansvärt lätt ut. Han har stenkoll på vad som händer runt omkring honom hela tiden. Han ska ha bollen hela tiden. Alltså, du vet, han bara leker, han bara latchar.
Ja, han gjorde bordell med hela Stamford Bridge, det gjorde han onekligen.
Och de försöker verkligen komma åt honom och det ser knappt ut som att han anstränger sig. Men han är så överlägsen. Han är så överlägsen i sitt sätt att spela fotboll. Och sen så kan man ju liksom säga efter den här matchen, ja men det är klart att man ser Serge Gnabrys två mål och man ser Alfonso Davies pendeltågskörning längs vänsterkanten och Thomas Müllers liksom otroliga arbetsinsats och Lewandowski är mäktig bara i sin uppenbarelse. Sådär. Men är det någon spelare man går därifrån och liksom bär med sig så är det ju Thiago. Alltså, behövde han ens duscha? Knappt svettig.
Han var otrolig.
Det är häftigt att se en sån spelare live.
Mm. Och det är som, alltså, jag tycker ofta att den spelartypen, så centrala mittfältare som dominerar men där det inte alltid går jättesnabbt och en mot en och sådär. Det är ofta den spelartypen som man förtrollas lite av när man är live. Mm. Alltså man ser hela rörelsemönstret, det tappar man ju lite genom tv-rutan för att man följer bollen mycket mer på ett helt annat sätt än man gör live. Då. Alltså man ser hela planen, man ser allting som händer, man ser positionsspelet mycket enklare också. Mm.
Ja, fantastiskt alltså. Sen så tycker jag också att det blev ganska tydligt. När man då, det har ju varit en speciell Chelsea-säsong. Vi var ju, precis som många andra, väldigt imponerade av Chelseas inledning på den här säsongen. Frank Lampard hade tidigt fått ihop ett ungt lag. Man hade ju värvningsförbud i somras och så vidare och så vidare. Sen så har det ju varit en vinter där det har varit väldigt många liksom dikeskörningar med oväntade förluster hemma i Premier League mot bottenlag och det har varit liksom... En känsla av vilket Chelsea ser man idag. Mm. Så gjorde man ju en bra insats mot Tottenham senast. Men det blir så tydligt när man springer in i Bayern München att det här är något annat. Det här är från en annan division.
Ja, men det säger ju framförallt någonting om Bayern München. Vilket jävla lag det är. Och jag vet att man nu pratar om att fan, har vi glömt bort Bayern München lite? Men alltså, om man inte har haft med dem i beräkningarna när man tippar slutsegrare, då har man gjort bort sig. Mm. Och återigen så tycker jag att så här, generellt sett lägger man för stor vikt på hur det ser ut i september, oktober, november. För att februariformen, alltså den stundande vårformen, det är det som är det viktiga. Det gäller att ta sig hit till de här jävla åttondelsfinalerna. Och det gäller att vara på topp nu. Och det är Bayern.
Sen så ska det väl sägas att Lewandowski drog på sig någon skada här nu som kommer hålla honom borta i en månad, lite drygt. Jag läste att det snackas till och med upp mot 6 veckor. Och det kan ju vara kostsamt.
EM-år.
Uppfattade heller inte riktigt vad som hände, för att han byttes ju inte ut. Alltså han såg ju inte skadad ut överhuvudtaget. Och det är ju så jävla märkligt då när det efter Lewandowski out en och en halv månad.
The body vill vara 100%, han vill inte vara 97%. Speciellt inte ett EM-år.
Ja, nej, men sen så är det liksom så här, en tydlig skillnad där ju också att när Chelsea har kört fast, ja, vad kan man slänga in? Mm. Det är inte så mycket.
Nej.
Eller i alla fall, okej, det är bra spelare, men när Bayern gör ett byte så står Coutinho där och hoppar och gör sig redo för att hoppa. Alltså det är så här, det är ju lite skillnad.
Jo, men när man sitter och kollar på Tottenham Crystal Palace, då kanske man inte tänker på det så mycket, men i en åttondelsfinal mot Bayern München med Bayern Münchens bänk, ja, då blir det lite mer påtagligt.
Jo, men det är så här, Chelsea skickar in Pedro. Som ingen känner nu. Oh, nu jävlar, nu händer det. Nu kan vi få ordning på grejerna. Och så står Coutinho där, redo att hoppa in för Bayern. Det är klart att det är skillnad. Vi är sponsrade av Sniff.
Ja, S-N-I-P-H uttalas alltså Sniff. Det är viktigt att säga så här i inledningen. Nu kanske folk undrar, vad är Sniff? Jo, då ska jag bara kort berätta, så ska du få ta vid sen, Gusten. Men det är alltså en prenumerationstjänst för doft som månatligen levererar mindre flaskor, alltså 8 ml för att vara tydlig där, av exklusiva och lyxiga dofter till dig baserat på din valda doftprofil.
Och vad är då en doftprofil? Jo, man väljer alltså en kollektion på sniff.com och sen så tar Sniff då hand om resten. Vet man inte vilken kollektion eller doftprofil man har, så kan man börja med det smarta quizet som finns där på hemsidan. Man kan då alltså bygga upp sin egen doftgarderob, för på samma sätt som att man inte har samma skor eller kläder på sig vid alla tillfällen, så vill man ju såklart inte ha samma parfym på sig varje dag.
Nej, men du vill fortfarande välja vilken typ av parfym du har på dig. Det är därför det är så jävla coolt att man kan gå in då och göra det här quizet och hitta det. För jag tror att det är många där ute som bara köper en doft för att man har hört om det och sen så allting luktar lite så här gott. Men du vill ju hitta det som verkligen profilerar dig, eller hur, Gusten? Och då får man då olika doftprofiler på hemsidan. Och vad har vi valt?
Vi har landat i Workplay-kollektionen.
Jävla mäktiga Workplay-kollektionen. Ja.
Vi är lekfulla, hårt arbetande killar som ändå vill dofta lite
fräscht.
Ja, men vi vill väl också åt en doft av att här händer det grejer.
Ja. Nej, men så är det. Man vill liksom vara på tå, och det är ju vi. Varje månad så betygsätter man också doften som man har fått. Och på det sättet så anpassar man sig till nästa månads doft. Jag ska också säga att man första månaden får allting i ett lyxigt etui från Sniff. Mm. 159 spänn i månaden, fri frakt och ingen bindningstid. Och alla tror så här, ja, men det här måste jag bara gå in och testa. Vänta bara, så ska ni få superviktig information där, Gustav.
Precis, för att februari ut så gäller koden TUTTO. Och den ger er 25% rabatt på första månaden. Så att skynda in och signa upp. Sniff.com är det som gäller. SNIPH.com.
Glöm inte bort alla tjejer som lyssnar på det här. Det här är ingenting exklusivt för killar, utan på sniff.com. Ja, då finns det parfymer för både killar och tjejer.
Vi säger stort tack till SNIPH Sniff.
Nu är det bråttom, hörni. Ni vet att vi är sponsrade av A Day's March, det fantastiska klädmärket. Jag sitter i en kashmirtröja. Gusten, du känner lite på den här.
Ja, vad mjuk den är.
Mjuk och skön, du behöver inte ha något under. Det kliar inte. För alla som är som mig, som har lite problem med materialet, det måste vara mjukt och skönt mot huden. Ja, då är A Day's March grymt. Det är massa merinoull, det är kashmir. Det är bra material. När jag var inne och köpte min väst, du vet, som jag har, Gusten. Mm. Jävla fin den är. Mm. Jag har ju haft den under resan och det är så jävla användbart plagg. Mm. Så,
det känns som att man kommer se dig i den där västen obehagligt många dagar.
Ja, men det blir min liksom trendiga GV-väst. Mm. Sen i morse tänkte jag, nu har du varit på mig liksom, att jag har haft den så mycket nu under vår resa. Så tänkte jag kan ta den på mig. Så satte jag på mig alltihopa och sen efter ett tag, Jag byter Kashmir på med västen igen. Men det är bråttom. 4 mars så går vår kod ut som ger er 15% på hela sortimentet. Man kan gå in i någon av butikerna. Dels Kungsgatan då i Stockholm när vi är Stureplan. Dels Mall of Scandinavia. Ja, men Nytorget, sen Göteborg, Köpenhamn, London. Då säger man bara Toto, eller om man är inne på daysmarts.com så använder man koden Toto. 4 mars är det som gäller, så du får snabbare på. Du ska ner till Kungsgatan, va?
Mm. Ska dit efter inspelningen.
Ja, jag skickar lite bilder på de plaggen jag har tagit. Slipper vi gå i samma.
Mm. Ja. Jag gillar den där kashmirtröjan. Den föranleder ju mig att tänka på ett av de mest klassiska Seinfeld-avsnitten. När George köper en kashmirtröja till Elaine.
Har en liten röd prick på.
Man har en liten röd prick på, så därför är det satans rabatt. Och så säger Elaine, is that cashmere? Of course it's cashmere. Of course it's cashmere.
Och sen, what's that? Sen ner. Det är faktiskt genomgående med Daysmart. Förutom att det är fett snyggt, fett användbart, det är tidlöst, så är det att materialen är otroligt jäkla bra för det priset man betalar. Nu dessutom 15%. Fram till 4 mars, hörrni. Gå in och handla.
Tack, Daysmart. Vi såg ju inte Napoli-Barca i och med att vi var på Stamford Bridge och följde den här matchen. Men jag tyckte du satt ju och resonerade högt för dig själv på tåget dagen efter att Gattuso håller ändå på liksom, han håller på att vinna.
Mm. Alltså från en tränare som man nästan såg savannen på. Så här, vad ska det bli av Gattuso? Det var ju snack tidigt januari, slutet på december om ett tränaruppdrag i Ryssland. Han hade synts i Moskva. Han var nog där och liksom kände på det, men hade väl liksom Napoli någonstans i bakgrunden hela tiden som var ute efter honom, och det var väl hans första val hela tiden. Men så här, en Gattuso som hamnar i Ryssland, en Gattuso som inte får Napoli, vad skulle han ha fått då? Och sen så inledde han då Napoli-tiden med tunga resultat emot.
Men det började väl snackas om att De Laurentiis ångrade sig och ville ha tillbaka Ancelotti.
Ja, det var ju ryktena som gick, men han har ju hela tiden stått liksom utåt officiellt på Gattusos sida. Men det var ju så jävla mycket jidder där med retiron, och det var strejkande supportrar. Alltså det var total jävla kris i Neapel. Och han har faktiskt lyckats vända på det. Det är lite sättet han spelade fotboll på något sätt symboliserar honom också som tränare. Det är mycket kavla upp ärmarna, det är mycket snack om att liksom gå in och kriga, jobba sig igenom krisen. Och det är precis det Napoli har gjort. Det är inte så att man har vunnit med 5-0, helt plötsligt så spelar man fantastisk fotboll. Man har sakta men säkert höjt sig och blivit bättre och bättre och bättre. Så gör man den här matchen mot Barcelona, leder 1-0. Fan, hela jävla arenan i eufori. Och Mertens gör som du säger, han kommer upp i Hamsiks målrekord. Alltså helt plötsligt på en månad så har resultaten gjort att alla helt plötsligt är optimistiska och positiva och ser fram emot det här mötet bort. Det är inte klart. Jag hörde att du sa det så här, det är gynnsamt läge. Klart det är gynnsamt läge. Klart Barcelona borde ta det här. Men fan, Napoli kommer ge dem en match på Camp Nou. Och bara det, att man går in i den matchen som Napoli-supporter och spelarna med tro på det. Och, alltså det är ju det Gattuso har gjort. Han har vänt på precis allting, och det ska han ha jävla cred för. Och det jag var inne på, det, alltså från att vara en tränare som man absolut inte trodde på i och med att så här, tidig karriären, vad fan han gjort egentligen. Han var Kreta och där är han bara ihågkommen för en presskonferens som var lite rolig.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Amen. Och sen så då tillbaka i Italien. Han lyckades aldrig riktigt i Milan, och så kan man ju då nu blicka tillbaka på den tiden och se liksom ett Milan som var på väg ner med spelare som, ja, men han kanske inte gjorde ett så dåligt jobb som Gasperini till exempel när han var i Inter. Han kanske inte gjorde så dåligt jobb, han kanske bara inte fick förutsättningar. Det är så många andra parametrar som spelar in när man ska bedöma en tränares gärning i en klubb. Så nu känner man liksom, fan, Gattuso, är det framtiden ljus?
Ja. Ja, verkligen. Men det är ju som sagt en enorm skillnad på 1-0 och 1-1 som man nu landade. Hade man stängt igen och hållit stången och löst 1-0 och kunnat åka till Camp Nou med vetskapen om att ett mål kräver då 3 av Barca, det är klart att det är en enorm skillnad. Och det fick ju Lyon med sig mot Juventus. Alltså, jag har inte sett några expected goals-siffror efter matchen. Men, nu vet hur man brukar prata om att ja, men det här var ett resultat som inte speglade matchen. Alltså 1-0 Lyon-Juventus. Det var alltså det var inget annat resultat hade kunnat spegla den matchen bättre. För det var verkligen en 100% rättvis 1-0-seger till Lyon. De skulle inte vinna med 2-0. 2-1 hade absolut inte speglat matchen, för det var en match med ganska få målchanser.
Ja, men de hade en i ribban, Lyon.
Ja, exakt. Och sen så när de väl har gjort sitt mål i andra halvlek så står man emot. Men Juventus skapar ju knappt någonting. De har några frisparker i muren och några missade avslut. Alltså så här. Men det osade ju aldrig katt. Det var noll forcering. Det var liksom inte...
Man väntade på den här
och det var heller inga
energibusten. Liksom.
Det var heller inga kontringar åt andra hållet för Lyon att gå för tvåan. Utan det var, alltså, så här. Det där resultatet, det var, undra hur matchen var. Matchen var exakt som resultatet säger. 1-0 till Lyon.
Här finns det ju någonting att säga om Rudi Garcia också. Roma, Marseille och sen nu då i Lyon. Haft det lite halvtrögt i ligan. Men går och vinner den här matchen. Var placerar vi honom liksom på tränarhimlen? Vem är Rudi Garcia egentligen?
Alltså uppenbarligen så kan han ju uträtta stora grejer i Frankrike. Han vann ju ligan med Lille innan han kom till Roma. Och i Roma så gjorde han det ju... Alltså, jag var ju en stor Rudi Garcia-anhängare. Tyckte det var tråkigt när han fick lämna för... Det var fan 3 år sedan snart. Men man ska ju komma ihåg att även fast det sladdas lite i ligan, det var ingen succé i Marseille, så ska man nog inte underskatta att dels hur det är att vara i Marseille, men nu i Lyon så är det ju ett lag som har tappat sina bästa spelare nästan kontinuerligt under 2 års tid. Det är en klubb som, ja, vart är man egentligen i sin självbild i en liga som PSG har förändrat totalt senaste 6, 7, 8 åren? Jag menar, backa bara 10 år. Så var det Lyon som gick för ligatitlar och Lyon som slog ut Real Madrid och gick till Champions League-kvartsfinaler. Och det var ett riktigt, riktigt jävla bra lag som hela tiden producerade franska landslagsmän och högkvalitativa Champions League-spelare. Nu är det ju något annat. Jag menar, kollar du på det där laget? Ja visst, det är ett par spelare du känner igen från tidigare uppdrag i andra klubbar. Men det är ju inte crème de la crème-spelarna, utan det är ju snarare... Ja, från en annan hylla.
Ja, men det var ju någonting som bekräftades också av vår kypare på Brasserie George i Lyon, som vi rekommenderar varmt till alla som besöker stan, eller hur?
Verkligen.
Otrolig mat och otrolig stämning. Skön jävla lokal. Det var mäktigt, men det var ju precis det här han var inne på också. Hade ju inte så här jättestora förhoppningar inför matchen. Fan, mäktiga Juve kommer här nu. Vi har kryssat de senaste matcherna i ligan. Det ser inte jättebra ut. Och sen lämnade han oss, för han skulle till arenan. Men vi fick se ett helt annat Lyon än vad vi hade förutspått. Vi trodde ju stenhårt på Juventus ju, i den här matchen.
Ja, och det fanns ju verkligen ingen anledning till att inte tro stenhårt på Juventus. Nej. De har ju varvat upp i ligan. Ronaldo gör mål i varenda match han spelar. Chiellini var tillbaka, nu satt han ju på bänken ändå. Vilket, ja, det var nog ett misstag av Sarri och sätta honom där. Men just...
Jag tycker ändå så här, försvaret spelar inte så jävla stor roll.
Nej,
men lite vinnarmentalitet ute på planen.
I fallet Chiellini så tror jag att man får en helt annan attityd.
För det, alltså, han så här, hade ju fan gjort mål i den här matchen, bara av ren vilja.
Ja, men var det någonting Sarri pratade om efteråt, så var det här liksom så här. Uppenbarligen så förstår inte mina spelare att vi måste flytta bollen snabbare. Vi måste spela med ett högre tempo. Och det tror jag ändå Chiellini är någon slags garant för hela vägen bakifrån. Att så här, vi är ett lag som kan hålla ett tempo som inte Lyon kommer orka stå emot. Och då kan han få ut det på ett helt annat sätt än Mattis De Ligt. Nu blev det ju De Ligt som spelade en gammal fin Brolin-bandagemössa.
Ja, åkte av sen. Det är alltid roligt att få det där monsterbandaget.
Men då när det slutar som det gör, så precis som jag sa...
Fåniga ut alltså.
Ja, jag vet. Det är helt omöjligt att bära upp.
Ja.
Och det går ju heller inte att inte tänka på när Vedran Ciorluca då i EM16 försökte då ta liksom det här bandaget till nästa nivå genom att spela i en liksom kroatrutig liten badmössa istället. Sanslöst.
Det tyckte jag var bra.
Jo, men det var ju inte så att man kände liksom så här coolheten kring ansiktsmasken.
Det tycker
fan
jag, alltså.
Som Djurdjic eller Kovacic.
Nej, den
Kovacic.
Är töntig. Speciellt när de är egna. Pazzini var en av de första som såg ut som Phantom of the Opera när han kom ut med liksom, ja, hans nummer, vad han nu hade där i Sampdoria.
Det är lite lökigt.
Och så liksom Pazzini, ja... Men har du inte sett maskerna som kommer nu? Alltså folk har ju verkligen specialgjort dem där.
Jo, men
masken, en hel jävla industri.
Masken i sig, alltså, andas ju inte liksom töntighet.
Fast Gianluca var, alltså, i och med att badmössan symboliserar supportrarna.
Alltså han sprang runt i en liten badmössa.
Jo, det men det är ju supportrarnas...
At the liksom, end of the day så sprang han runt i en liten badmössa.
Rall. Det är ju inte som att du har på dig älghorn för en, alltså, en svensk spelare lånar en sån här Aftonbladet ful hårgrej.
Va? Det hade varit sjukt.
Det hade varit ruskigt sjukt. Det granen kommer ut i bladets sponsgrej. Hade för sig inte varit konstigt med tanke på att de ska in och sponsra på svenska flaggan och så vidare.
Nej, gillar du inte.
Nej, det gillar fan inte. Alltså.
Hur som helst, det här slutar ju då 1-0 till Lyon, vilket ger dem möjligheten att åka till Allianz Stadium i Turin i returen och ha då ett bortamål att gå på och då tvinga upp Juventus till 3. Och där är det ju liksom så här, jag hör vad du säger, att Napoli kommer åka till Camp Nou och ge dem en match. Men
jo, men jag
kan...
tror inte att de kommer vinna eller gå vidare.
Exakt.
Men just för jag ser så jävla fram emot matchen, för att jag tror att Napoli bara kommer gå ut och köra. Ja. Så det blir det här Gattuso-grintan ut på planen. De kommer ju tro på det. De kommer lura i sig själva att de är bäst i världen. Mm. Och så kommer de bara köra.
Absolut, jag menar bara att jag ser ju Garcia åka med sitt Lyon till Turin och snarare veta då ett mål. Vi behöver ett mål. Och det kan man absolut göra.
Alltså även vid 1-0 så kommer man fortsätta ha sin matchplan. Mm. Det är det som är nice för Rudi Garcia.
Mm. Ja, det var en imponerande insats av Lyon på planen. Även på läktaren, du har varit inne på det. Mm. Alltså det var ju, jag var lite osäker på vad man hade att förvänta sig. Just för att det är liksom, ja men det är Champions League, då blir det väldigt mycket mindre pyroteknik. Alltså överlag, var man än är. Shit, vilken jävla stämning alltså.
Ja, och sen så fick vi ju resultatet med oss i den här matchen, det ska vi säga. Alltså på Stamford Bridge så fick vi resultatet emot oss, om man nu var ute efter stämningen. Mm. Men jag tror att så här, Lyon-publiken är så pass trogen och kulturen är så pass stark där, att det hade varit så här hela matchen oavsett. Men nu vart det ju att man fick med sig hela sittplats också. Så trycket i vissa sånger, alltså dels så är det sånger hela tiden och liksom bra drag på hemmasupporterna. Men det är så jävla viktigt det här med att man 7-8 gånger per match får med sig hela arenan. Det är sånt jävla tryck då med 60 000 på plats.
Det var ju en väldigt tacksam bortaresa för Juventus-supporterna geografiskt. Det är inte många mil mellan Turin och Lyon. Och borta sektionen var ju packed to the brim. Men det är någon, alltså Drogi har någon...
Drogi, hela kurvan har ju någon slags protest då.
Ja, så det var ju tyst. Men det var ju helt fullspikat. Och det här gjorde ju att andra Juventus-supportrar hade fått göra sitt för att lösa en biljett och komma in på arenan. Och de identifierade du.
Direkt, alltså det finns ju ingen som kan spotta en italienare som jag kan. Man köpte varsin Lyon-mössa, såklart likadan Lyon-mössa, de två herrarna som står framför. Två för en, ja, men exakt. Samma, och sen så ser man ju på skor, på jacka, på sättet de beter sig. Men det var roligt då, efter 35 minuter, när första frustrationen började komma. Då gick det ju inte att dölja längre.
Nej. Alla runt omkring sjöng med i liksom Lyon-ramserna. Ja. De satt och...
I Lyon-mössor
och byggde upp frustrationen.
Byggde upp frustrationen, så att till slut så började han svära där under sin lilla maskera. Och man såg liksom hur jävla förbannad han började bli. Så försvann de där i halvlek, kom tillbaka, buttra. Det var kul.
Och så när Lyon gör 1-0, alla liksom flyger upp. Mm. De sitter kvar. Du kastade in några vetren också i elden. Körde några Juve Merda ramser på italienska bakom honom.
Alltså det är omöjligt som supporter till Fiorentina att inte hänga med när helt plötsligt Kino Salte, Bianconero, en som inte hoppar i svartvit, börjar rulla. Ja. Och hela arenan står upp och hoppar.
Jo, men sen tryckte du till några extra egna alltså, som inte hade 50 000
i ryggen.
Supporter i ryggen.
Nej, möjligt.
Bara för att de skulle höra.
Jag fortsatte vissa ramser lite tydligare. För att jag ville ju också syna de här framför mig.
Ja.
Jag ville att de skulle blotta sig.
Och de höll sig i skinnet. De
avslöjade. De kollade lite. Det gjorde de.
De avslöjades inte.
Nej. Jävla fin stämning vi hade där. Några Lyon-supportrar bakom. Blev goda vänner under 90 minuter. Det är kul sånt där.
Ja, mycket, mycket trevlig fotbollsupplevelse måste jag säga. Lyon-Juventus. Det var positivt på alla sätt.
Och stor rekommendation. Alla vet att det är coolt att åka till London och kolla på något av London-lagen. Och man garanterar någon slags upplevelse. Vi kan garantera nu Lyon. Ja. Jättehärlig stad, det är ju det gastronomiska centrumet för i Frankrike, otroliga brasserier, otroliga bistro som man liksom får toppkäk på för bra pengar. Fin stad också.
Och ruskigt smidigt att åka till Lyon från London.
Alltså, ah, ja.
Vi drog vid 9 på morgonen. Ja. London var i Lyon vid 3.
Ja, det är faktiskt en dubbel man bör kika på.
Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson och till söndag så har vi satt ihop ännu en Toto-trippel.
Jajamensan.
Vi tror på rak seger för vårt kära Lyon hemma mot Saint-Étienne.
De ser bra ut nu.
De
kan ha varit lite vändning. Vi pratade med en kypare. Han sa att 3 kryss i rad. Vi har haft lite skador och sådär. Men med den här energin man fick från Juve-matchen så kommer man nog komma in i en bra period nu. Det är vår känsla.
Mm. Och Saint-Étienne är helt under isen. Sjunker som en sten i tabellen. Så rak seger för Lejonen från Lyon. Sen så tror vi på över 2,5 i matchen Everton mot Manchester United. Vi har redan varit inne på det med Bruno Fernandes. Mm. Det har blivit en ruggig injektion.
Ja, helvete. Man såg Europa League igår bland annat. Och dessutom då lite självförtroende efter mål och sådär.
Och så Calvert-Lewin och Richarlison. Offensiv kraft i Everton. Så att över 2,5 mål på Goodison. Avslutningsvis så tror vi på proppen nu för Manchester City i ligacupfinalen mot ihåliga Aston Villa. City gör över 2,5 mål.
Det stämmer. Jag är dunder med, jag vet att det här är ju, du plockar fram den här sista, men jag är så med på det.
Kun Agüero utvilad, ja. De Bruyne i toppslag och så vidare och så vidare. Nej, det blir såklart 3 mål eller fler för Manchester City. Och ännu en buckla till Peps samling. Den här trippen hittar ni under godbitar och boostade odds. Precis som vanligt, ryggen med 148 kronor. Som alltid så är det 18 plus som gäller för allt vad spel heter. Spela med måtta, spela ansvarsfullt. Och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Innan vi tar oss till Europa League bara och det som kanske var den största rubriken igår, nämligen Mackan Danielsson till Dalian Jifang för enorma summor, så måste vi bara kort då...
Pratas om 50 miljoner svenska kronor cash up front, rätt in på kontot.
Ja, Djurgårdens största försäljning någonsin. Mm. Och sen så har Expressen då med Disco i spetsen siffror på att treårskontraktet totalt ska vara värt 70 miljoner. Alltså det personliga kontraktet för Danielsson. Mm. Jag har inte riktigt samma uppgifter.
Ah, okay.
Där pratas det mer om 10 per säsong. Ah, alltså 30 millar.
Ja. Och då kan ju inte bonusen vara 40.
Och det är ju ganska mycket pengar. Det också.
Alltså, vad spelade han innan Djurgården?
Giffarna.
Exakt.
Ja. Ja, det är...
Alltså, vad är det då? Vad är Djurgården? 120 000 i månaden?
Han förlängde ju sitt kontrakt i somras.
Ja, där fick han mycket då.
Men jag menar, jag tror inte...
Det är inte massa pengar att spara och säkra framtiden.
Nej, och det här, alltså när Danielsson förlängde sitt kontrakt så var han ju inte landslagsman. Han var inte SM-guldvinnande.
Nej.
Alltså, jag säger inte att han inte förtjänade en otroligt bra löneförhöjning. Men jag tror inte Mackan Danielsson gick från 150 000 i månaden till 300 000 i månaden.
Nej,
alltså, så här, jag tror att han satt på en bra allsvensk lön, men det är inte liksom Anders Christiansen eller...
Definitivt inte. Sen, nu pratar vi om 30 miljoner, nu pratar vi om att säkra liksom framtiden, och kanske även för sina barn och så här, någon generation till. Och han är 30 år, spelade Giffarna innan Djurgården. Alltså det är en sån jävla jackpot så det finns inte. Och, jättevärde! Och såklart... Så jävla rimligt att bara hoppa på det direkt, dra till Kina, tjäna de pengarna. Jag såg att det var folk som skrev på sociala medier att det var jättemärkligt, hur kan gå till Kina? Här har han ett Champions League-kval som väntar. Här har han en EM-trupp liksom som man ska kriga sig in i. För det första så är jag helt säker på att Mackan Danielsson kommer med i den där EM-truppen.
Och oavsett...
Oavsett om han går till Kina, alltså för att de prestationerna han stod för under Janne och sättet Janne pratade om honom.
Sen är det så här, oavsett om han kommer med i en EM-trupp eller inte,
så det hade han kommit
med i en EM-trupp eller kommer han med i en EM-trupp, så är han som bäst tredje alternativ på mittbacken. Alltså spelar inte Granen så spelar Ponne.
Ja.
Alltså punkt. Så att han vet ju själv att okej, visst.
Fast i slutändan så funderar han nog jävligt lite på det. Alltså jag är inte säker på att han har snackat med Janne också. Ja, det har ju spelare som har varit här berättat liksom, att de har rådfrågat förbundskapten.
Ja. Jag är helt övertygad om att han både har pratat med Janne och sen också tänkt på okej, hur värderar jag en EM-truppplats? Mm. Men det jag tror att han vet är att jag spelar inte in mig i någon startelva var jag än spelar. Alltså så här, så då handlar det ju om, alltså det är skillnad på EM, veta att jag kommer starta i landslaget här nu. När det då finns 30 miljoner, om vi ska tro på Disco, 70 miljoner. Ja. Det är ganska många anledningar att då liksom, okej, sitta kvist, ja. 3, kanske 4 matcher. Ja. Visst, det hade varit fett att uppleva ett EM, men jag måste ta det. Alltså så här, ja. ska jag passa
och
på det här?
Och Champions League-kval med Djurgården, det tror jag han värderar jävligt lågt i det här läget. Där
jag tror att han värderar det högt, men, att, så här, men det är absolut inte anledning att säga nej till någon. Nej. Alltså något sånt här.
Det hade varit märkligt om han hade gått till en zweite Bundesliga-klubb, tjänat mer, ja. Haft chansen att liksom stoppa undan lite. Mm. Eller till ett Bundesliga-lag eller, ja, men, och bli, för att förstärka truppen och sitta kvist där. Mm. Här köper ju Rafa Benitez honom uppenbarligen för de här pengarna för att gå direkt in i elvan. Nu har de ju visserligen corona-uppehåll då. Och laget ligger väl i Marbella på träningsläger, är det så?
Ja, Alicante, Marbella.
Ja, någonstans i södra Spanien. Och både Sam, för han gick ju också till samma lag nu, Larsson. Mm. Och han var väl i Barcelona och gjorde den här läkarundersökningen.
Precis.
Ja. Så de åker på träningsläger nu. Vi får se när den kinesiska ligan börjar. Men Danielsson kommer ju spela från start. Alltså, det finns väl ingenting annat. Och jag menar så här, då spelar han fotboll fram till sommar. Klart han är med i truppen. Ingen snack om saken.
Ja. Nej, sanslöst alltså. Det är Bosse Andersson. Han fortsätter dra fram kaniner ur den där hatten. Nu, är det, alltså, så här, nu ska det ju sägas. Det är klart att Djurgården gör ju ett jättetapp rent sportsligt. Man tappar sin bästa spelare, man tappar sin lagkapten. Man tappar nog den pusselbiten som har tagit Djurgården från en nivå till en annan. Så att det är klart att det kommer kännas hårt. Men det går ju heller inte att tacka nej till över 50 miljoner kronor för en 30-årig
mittback. Alltså det går inte. Det är, alltså folk måste fatta det. Mm.
Så att det var ju en ruskig bomb i alla fall som briserade igår. Jag skulle bara, nu hamnade vi ju där ändå så vi behöver inte gå tillbaka dit senare. Men bara kort, Real Madrid mot Manchester City, vinst för Pep som jag var inne på i svepet då, går ifrån sin fotbollsfilosofi och spelar ett annat typ av spel. Martin Åslund satt ju chockad i studion.
Positivt chockad.
Ja. Jag ska direkt säga, jag har inte sett matchen i sin helhet i efterhand. Jag såg liksom highlights-paketen och lyssnade till Martins analys av saker och ting. Det jag däremot fastnar för är ju vad som håller på att hända med Real Madrids säsong.
Mm, det är ju tvärtom jämfört med den säsongen när Zidane då gick till åttondelsfinalen mot PSG. Med orden, jag kommer förmodligen inte fortsätta om vi åker ut. Mm.
Alltså, exakt.
Här började de få upp ångan igen. Det började likna den säsongen.
Vad fan, backa bandet 2-3 veckor, ja. Så stod Real Madrid på 20 matcher utan förlust. Man hade skaffat sig liksom en distans poängmässigt ner till Barcelona och då hade man El Clasico kvar på hemmaplan. El Clasico som man för övrigt ser på söndag. Vi ramar in med studio från 20.00. Mm. Kviborg kommenterar på plats tillsammans med Anders Andersson.
Ja, men den har ju spetsat till nu alltså, i La Liga toppstrider.
Ja, men alltså, återigen, två veckor sedan så har Real Madrid distans ner till Barcelona. Man har nästintill matchboll för ligatiteln i den här El Clasico-matchen. Man ska möta Manchester City i Champions League åttondelen. Ett City som har gått från titelutmaning. Visst, jag vet att de fortfarande hålls oddsmässigt som favoriter. Inte minst nu då, när de får ett sånt gynnsamt resultat med sig i första matchen. Men det var ju ett Manchester City som, vart har man egentligen? De tappar poäng på väldigt märkliga sätt mot ganska så svaga lag. Det stämmer inte med målskyttet för vare sig Kun Agüero eller Sterling eller Jesus. Det var ju inte ett Manchester City som pikade, som åkte ner. Mot ett Real Madrid som började, fan de har en bra möjlighet här. Och så går det 2 veckor, man tappar 2 poäng hemma mot Celta Vigo, man kryssar mot Levante, man åker på skada igen på Hazard, man åker på skador i andra yttrar. Rodrigo lyckas stänga av sig själv för något målfirande i någon B-lagsmatch eller någon reservlagsmatch. Sergio Ramos är avstängd här nu i returen efter ett rött kort och man har torskat hemma med 2-1. Alltså så här, vad händer vid en torsk mot Barca på söndag?
Ja, nej, men det är kris.
Det går så jävla fort i den här världen.
Mm. Och så pratar vi om Napoli liksom, ja. Och deras kris och sen nu då all entusiasm i ryggen. Det är så enkelt med fotboll. Mm. Det är bara att konstatera det. Spelet nere på planen får helt enkelt tala.
Och på tal då om resultat och att spelet nere på plan väl får tala, så var det ju ingenting att snacka om på stadion i Malmö igår. Nej. När Wolfsburg avgår med segern 3-0, vinner 4-1, eller 5-1 totalt. Mm. Jag fick lite flashbacks till Rocco Commisso efter Fios torsk mot Juventus där. När man torskar med 3-0 och så ska det liksom så här, det ska fås till att man inte får en straff, eller man får en straff emot sig. Visst, det är ett pissigt VAR-beslut. Jag ser också att linjemannen står där med flaggan dragen, men jag tycker mig också se att det inte påverkar speciellt mycket av Malmö FF-försvararnas agerande.
Berang Safari är ju ganska tydlig efter, även om du hörde i intervjun, där han helt stänger det. Alltså, han är ju den mest erfarna. Han är ju förbannad på dem som eventuellt då slutade spela. Han sa det, vi har fått jättetydlig information att spela hela vägen tills domaren blåser. Jag hörde ingen vissla. Det är bara upp till oss liksom att fortsätta spela. Så han la ju ingenting på VAR. Sen fick jag ändå fråga, liksom, vad tycker du? Men jag är väl ingen jättestor... Alltså, jag är väl emot VAR, eller han säger någonting liknande. Men... vad ska vi göra? Vi kan inte sluta spela. Det är inte därför vi förlorar den här matchen. Och sen får han frågan om varför gick inte det? Ja, men då säger han ju det också. Alltså, vi orkar ju inte andra halvleken.
Nej.
Och det är ju jättetydligt att Malmö FF är i försäsong. Han säger ju det. Folk har lite roligt åt mig när jag säger att Svenska Cupen är fortfarande försäsong för de allsvenska lagen. Oavsett vilket mål man har. Vadå försäsong? Det är ju en officiell cup. Jo, men man befinner sig mentalt då i förberedelser och allting, befinner man sig inte på sin topp. Det går inte att göra det. Om man är på sin topp nu, då kommer man inte att hantera liksom, säsongen på ett bra sätt. Och det säger ju han igår också. Vi orkar inte. Ja, de har haft jättefokus på det här. Det har varit jätteviktigt. Ja. Men det går inte.
Nej, och jag menar, Dilian Otlu och Discovery-studion gjorde ju sitt bästa för att få någon slags rubrik i att någon rasar mot VAR-beslutet här och domarens insats. Men som du är inne på, jag lyssnade både till Adi Nalic och Johan Dahlin och Rasmus Bengtsson i studion. Alltså, ingen går ju... Alltså, det är så här, nej, vi vet ju vad... Så där är ju reglerna.
Ja.
Så att vi ska inte sluta spela. Det blev fel, vi kan inte skylla på det. Det är jävligt frustrerande. Johan Dahlin sa, jag orkar inte ens prata om det.
Nej.
Och när resultatet sen blir som det blir, när matchen ser ut som den gör, alltså i andra halvlek, ja,
torska 1-0, eller liksom att det där beslutet, det där målet,
ja, att det kommer
får direkt konsekvenser, ja, precis. Men så är det ju inte i det här fallet. Jag tror att det hade varit mer frustrerade kommentarer från spelarna, men i och med att det hade ganska, ja, man kan ju prata om att det är första målet, att matchen påverkas av det, självklart, men jag tror inte man hade orkat i andra halvlek stå emot Wolfsburg i alla fall.
Nej, jag tycker, alltså, ser du det anfallet som föranleder 2-0-målet? Mm. Alltså, Malmö ser helt färdig ut.
Mm.
Alltså, helt färdig ut. Och då är det 60.
Och man är det.
Ja, det var så oerhört
tydligt.
Det kommer
liksom ett peppat Wolfsburg direkt från Bundesliga mot ett Malmö som håller på att förbereda sig. Det går inte.
Nej, men det var väl det vi var lite inne på förra veckan då, efter Malmös första match. Att jag tror att Wolfsburg, det var ganska tydligt att Wolfsburg inte gick på högsta växeln. För de trodde nog inte att det behövdes. Och sen så, alltså, har man sett så mycket fotboll som vi har gjort och som många andra har gjort, så vet man ju också att det är jättesvårt att ställa om rent mentalt under en match. Mm. Om du kommer in i en match med fel attityd, så är det jättesvårt att trycka på en knapp och bara liksom snäppa upp
sig själv. Ja, men då behöver du Conti i omklädningsrummet.
Ja. Men jag tror just för då, men de ditresta Malmö-supportrarna, Malmös insats, att de får borta målet, att de visar att så här, hej, har ni tänkt att slå ut oss? Ett svenskt lag som är i försäsong och så vidare och så vidare. Då får ni skruva upp er prestanda ett par pinnar.
Det är ju det Malmö ska ta med sig.
Och det var ju precis det Wolfsburg gjorde. Jag tror att Wolfsburg gick in i den här matchen med en helt annan inställning, en helt annan karaktär och attityd. Och det märktes ju på plan också, att här kan vi inte hålla på och gå på halvfart och tro att det ska lösa sig själv, för att vi möter ett svenskt lag där vi inte vet någon spelare vad de heter. Här är liksom så här, Isak Kiese Thelin, alltså, vem är det ju lite? Och det är ett av de största namnen i Malmö. Men just för att första mötet såg ut som det gjorde, så visade ju, så gick ju Wolfsburg ut att okej, okay, vi får trycka på gasen här. Mm. Och då är det ju klassskillnad.
Ja, men det är lite lustigt nu då, många som drar stora växlar på den här förlusten igår. Många som höjer varningsflagg inför Malmö säsong. Har du också sett det, Gusten? Du har läst det?
Ja.
Jag tror inte på Malmö i år. Nej, Antonsson, Kiese Thelin, är det verkligen klass nog för att vinna Allsvenskan? Jag säger att Malmö dundervinner Allsvenskan den här säsongen.
Säger du att de dundervinner?
Ja, 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 ja. Det är över i september. Då har Malmö liksom 18 poäng ner till övriga lag.
Ja, okej. Okay. Ja, kanske.
Ja, det är Bayern emot då kanske.
Ja, nej, men jag tror ju att jag tror att alltså Wolfsburg är ett dubbelmöte i Europa League. Att man åker med ganska så tydliga siffror på ett ganska så tydligt.
Jo, men man gör det i andra halvlek i exakt. Den andra
jag
matchen.
Säger bara att det
är inte de här siffrorna tycker jag som speglar dubbelmötet.
Nej, men jag säger bara att så här, det ska ju inte säga någonting om Malmös chanser mot allsvenskt motstånd.
Nej.
Alltså, Wolfsburg är riktigt bra.
Jo, men vad sa Tommy Åstrand igår? Vad var han sa? 200 miljoner var Malmös trupp värd och Wolfsburgs 2 miljarder eller någonting sånt där. Man har uppskattat eller tagit från transfermarkt eller någonting sånt där siffror.
Lite trött grepp, va?
Ja, är det inte att det, jo, det är trött grepp, men det säger väl någonting.
Ja. Jag tänker bara också, är det härska tekniskt av dig att kalla honom Tommy Åstrand?
Vad heter han då?
Han heter väl ändå Åström?
Ingen aning. Alltså på riktigt ingen aning.
Härska tekniskt!
Ingen aning.
Vi tackar Malmö för den här Europa League-säsongen.
Ja, och de...
Återigen, alltså... Man går till andra halvan, man går till slutspelet, man gör en bra bit över 100 miljoner tyckte ja. Jag liksom Sydsvenskan eller vad det var rapporterade igår.
Ja.
Vad kan man säga?
Ja.
Djurgården tappar sin absolut bästa och viktigaste spelare och gör 50 millar.
Mm.
Malmö gör 100 millar på ett halvår och har inte på kuppen
har man
blivit av med sin bästa spelare.
Kanske har man sett något litet hål i truppen så att, som man enkelt då med stora pengar kan, enkelt men du förstår vad jag menar.
Ja. Man kan
då fylla luckan med.
Ska bara säga det innan någon slår mig på fingrarna. Ja, man har tappat sin lagkapten och sin bästa spelare Marcus Rosenberg, men han hade ju lagt av ändå.
Ja.
Alltså, det har ju inte med saken att göra. Mm. Så att, det är ju lite olika ekonomiska verkligheter som Malmö lever i jämfört med alla andra.
Ja.
Ska vi säga någonting om Bruno Fernandes?
Det tycker jag verkligen.
Jag hade ändå honom på näthinnan i morse när jag vaknade efter att ha sett Uniteds slakt av... Alltså, det blir ju en lite komisk match i och med det där röda kortet. När, vad heter han som? Han blir bara målvakt för 3 sekunder.
Ja, ja. Det roliga är att keepern hade
Mignolet,
ju tagit det.
Mignolet
är ju dunder med. Mignolet, han är där.
Det är en enkel räddning för Mignolet att göra.
Superenkel. Nej, han ska ut med den. Och sen så var det ju många då som...
Och han försöker ju inte dölja den, alltså såhär någon Suarez eller Thierry Henry mot Irland, alltså du vet såhär, när man vet vad man gör, men man snabbt försöker dra undan handen för att inte liksom visa. Han är, det är ju utsträckt arm, det är ju Peter Panter.
Ja, och Jare Lind, Petter Andersson som var ny duo, kommentatorsduo, de förstod ingenting och det sipprade ju verkligen igenom ett varhat från Jare Lind. Han inledde med att säga jag ska absolut inte ha någon åsikt här nu, sen så blev det mer och mer frustrerat. Det de missade, det jag missade, det många missade var ju vad han faktiskt kollade på, domaren här. Alltså, går den där bollen på mål, ja men då ska det vara rött kort. Är den på väg utanför, då ska det bara vara gult kort. Det var ju därför han stod så länge och kikade. Liksom. Det
hade ju varit ännu liksom, roligare, ett lager till av märklighet ifall Dele eller Deli gör den där räddningen när bollen inte ens är på väg mot mål.
Mm.
Hur som helst, det blir ju då en tacksam uppgift för United att spela 11 mot 10 så länge av matchen och så får man straff.
Ja, men det ska
så...
också göras!
Absolut.
Sen var de ju usla.
Ja,
alltså men... i uppspelsfasen och det noterades ju såklart av Petter Andersson också att de hela tiden försöker spela upp bollen och så blir man av med den på Uniteds höga press då. Men, ja.
Men vilken injektion Bruno Fernandes har varit för Manchester Uniteds bitvis under den här säsongen, eller bitvis där jag är snäll, långa stunder hackande offensiv med då hackkycklingar som Jesse Lingard, Pereira, Daniel James har ju gått från wow, vilken jävla frisk fläkt.
Var det Jonas Dahlqvist sa? Snabbast i världen. Var det inte det?
Det kanske det var.
Ja.
Nej men alltså, Daniel James tror jag många var väldigt positiva till efter en månad eller två under den här säsongen. Numera så har det varit så här, varför spelar han överhuvudtaget? Men Bruno Fernandes har ju nu kommit in och tagit det här laget från, ja, jag vet inte vilket pinnhål på stegen, men det har ju skett saker uppåt.
Mm.
Jävla fin han är. Vilken blick för spelet han har.
Precis den typen av spelare som United behövde. Alltså en bakom det anfallet som kan diktera och som kan regissera hela anfallsspelet. Perfekt.
Nej, det är snyggt.
Kanske är det så att United går mot en härlig vår.
Ja, men exakt. Det våras lite för United.
Våras för United, vad
trevligt. Våras för United, det tror jag. Hörru du, ska vi börja ta helg?
Det tycker jag. Det har varit, intensiva dagar.
Vi tar en helg Pepsi.
Det gör vi definitivt. Det har väl vissa hört där. Min är slut, så jag tar min andra och fortsätter då mitt nyårslöfte att jag ska dricka mer Pepsi 2020 än vad jag någonsin har gjort tidigare.
Och så missar ni inte att ni kan tävla vidare under hela februari och mars i Pepsi Can Balance. Mm. Skicka in era bidrag där med exceptionella balansakter med Pepsi-burkar, så har ni chansen att vinna en resa till Champions League-finalen i Istanbul.
Man använder sig alltså av hashtag
PepsiCanBalance.
Kan man ju skriva Toto Pepsi också, en hashtag, så samlar vi oss där, eller hur?
Ja. Och så påminner vi återigen då om söndag kväll, C-mores kanaler, det är El Clasico, det är även Juventus Inter. Allting tyder väl på att det dock blir inför tomma läktare. Mm. Lite tråkigt, eller jävligt tråkigt måste man ju säga. En sån match.
Det har varit mycket snack om att den ska flyttas till en annan arena. Och jag menar, Juventus har ju spelat nere i Avellino tidigare i historien. Och de har en stor supporterbas i södra Italien. Så att, ja, det fanns sånt snack i alla fall. Mm. Men i och med att det är så nära till Lombardiet så är man lite rädd att det kommer en massa coronasmittade Inter-supportrar till Piemonte.
Ja, och sen så kan man inte heller skjuta upp fler matcher. Alltså Inter är redan en match bakom. Det är cupsemifinaler som ska spelas. Det är Champions League och Europa League.
EM-stundar.
Så att, det är tyvärr nog nödvändigt att spela den där matchen även fast det blir på publikens bekostnad. Men man ser i alla fall den här matchen också då via C-mores kanaler. Sorry. Och det är ju en ruskigt spännande sån. Jag tror ju att om Juventus vinner, då hängs över, Inter. Ja, nej, men då är det bara Lazio emot ännu en ligatitel för Juventus. Mm. Det är vad jag tror. Således så förväntar jag mig en ruskig Inter-prestation. Mm. För att det här vet ju Conte också. Och jag tror att Juventus är ganska så tilltuffsad efter den där Lyon-förlusten.
Och Inter har ju med sig då från Europa League-matchen mot Ludogorets lite erfarenhet att spela inför tomma läktare. För det var ju ett San Siro som kändes som en kyrka.
Mm. Jag reagerade dock på om det var Gazzettan eller vilken tidning det var som skickade då att Inter med ett tydligt budskap. Alltså nu är Juventus varnade. Inter slog ut Ludogorets. Som att det skulle vara någon slags styrkebesked. Ja. Att ha 2-0 att gå på efter första matchen borta. Styrkebesked att Inter slog ut Ludogorets. Nej, då får man snäppa upp sig. Ja, man får ha lite högre svansföring om man heter Inter. Se mig och alla andra i C-more-gänget i studion från 20.00 på söndag. Teckna abonnemang nu om ni inte redan har gjort det. Man får dessutom hela Svenska Cupen på ett bräde utöver då La Liga och Serie A. Så att väldigt mycket fotboll i C-mores kanaler blir det för typ 200 spänn i månaden. Med det så kanske vi ska säga ciao tutti.
Ja.
Och tack till Europa Runt för fantastiska dagar längs tågrälsen på den europeiska kontinenten.
Stort tack och stort tack till alla er som lyssnar. Vi är tillbaka på måndag med ett fräscht måndagstotto. Det har säkert hänt en jävla massa grejer där nere på planen, för det är där det händer, va. Och resultat som har kastat om allting, så vi får göra nya analyser av de olika lägena i klubbarna. Och det älskar vi ju att göra, och vi älskar som sagt er som lyssnar. Fortsätt göra det. Sprid vårt gospel, så hörs vi.
Här kommer en riktig jävla pangdänga. Ciao tutti, trevlig helg.
Ciao tutti.
Inga gudar hjälpte mig, det var vad gudar sa. Men när jag såg det första gången bara visste jag. Om vi lyckas se igenom deras jantelag, så kan vi känna allt tillsammans till det gradfinal. Ett förhållande det bygger på ge och ta. Vi ger, de tar, dags att ge sig av. För det som vi kan skapa om vi släpper krav. Vi saknar gränserna, de andra har så har det bra. För när vi två blev vänningen över berömmen. Inte verklig än. Jag är synligen inte synlig än. Den har meningen, saknar mening än. För jag är tydligen inte tydlig.